Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Det är ju oroliga tider just nu. För er som lyssnar långt i efterhand så är det alltså coronakris i samhället nu när jag spelar in det här. Många har förlorat sina jobb eller förlorat anhöriga till den här förfärliga virussjukdomen. Själv mår jag bra men är rätt orolig för min arbetssituation måste jag säga, eftersom jag har förlorat många uppdrag på grund av ekonomin i samhället. Jag har sagt upp mitt kontor och så vidare, men jag hoppas verkligen att det ordnar sig. Och jag vet ju att många har det värre än jag och att en massa sjukvårdspersonal riskerar sin hälsa för allas vår skull. Låt oss hoppas på det bästa, att vi snart är tillbaka i vardagslunken och kan fokusera på roligare saker. En rolig nyhet jag har för er, det är att Per Höglund snart är tillbaka i podden. Den fryntlige läkaren som vi alla älskar så och som alltid sprider glädje och lugn omkring sig. Jag ska nämligen hem till honom imorgon och spela in en uppföljning till dagens avsnitt som är en tredelad special totalt om förlossningsdepression eller postpartum depression som det också kallas. Andra begrepp som används för liknande fenomen är perinatal depression, som alltså är samma sak fast det också inbegriper depressioner innan förlossningen. Det är alltså ett lite vidare begrepp som man använder eftersom man har sett att många gravida kvinnor blir deprimerade redan innan själva förlossningen ägt rum. Peri är ju ett prefix från grekiskan som betyder runt eller runt omkring, som periskop eller periferi eller då perinatal depression. Så har vi lärt oss något nytt idag. Även baby blues är ett besläktat fenomen som är väldigt vanligt men som inte är någon depression, och dagens gäst kommer att förklara vad det är istället. Dagens gäst är nämligen Ann Josefsson som är professor och överläkare i obstetrik och gynekologi på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har bland annat forskat på olika psykiska sjukdomar hos gravida kvinnor och nyblivna mammor, till exempel förlossningsdepressioner, ångest och förlossningspsykoser. Jag tänkte att det vore bra att ta in en expert inför mitt och Pers dubbelavsnitt som kommer att handla mer om behandlingsalternativ och vart man kan söka sig och så vidare. Och där vi i första avsnittet som blir lite längre kommer att först prata generellt om förlossningsdepression och sen fokusera på mammor, för att i avsnittet efter det prata om pappor som får depression, vilket inte pratas lika mycket om men som vården faktiskt har börjat uppmärksamma mer de senaste åren. Okej, men idag har vi alltså med oss Ann Josefsson, och innan jag rullar igång den intervjun så vill jag förtydliga några korta saker. Vi pratar i intervjun om två SBU-rapporter. SBU står för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Och den ena rapporten vi pratar om är den stora genomgången av behandlingar mot depression som de släppte 2004. Så det är ett tag sedan, och där menar man att forskning tyder på att depressioner är ungefär lika vanliga hos icke-gravida kvinnor som hos gravida eller nyförlösta. Eftersom det här är ett känsligt ämne vill jag bara för säkerhets skull poängtera att det här inte innebär att man ifrågasätter att mammor verkligen blir sjuka, utan det handlar mer om att man inte säkert kan säga ifall det borde klassas som en egen sjukdom eller om det är en så att säga vanlig depression som förvärras eller tar sig lite andra uttryck när man har fått barn helt enkelt. Rent generellt tror jag att man märker på mig under intervjun att jag är lite nervös eftersom det är lätt att uttrycka sig klumpigt eller otydligt så att man trampar lyssnaren på tårna och det kan kanske kännas extra provocerande när någon som jag som av uppenbara skäl aldrig har varit gravid själv gör det. Jag hoppas att jag lyckats hålla tungan rätt i mun och att ni känner att jag visar all den respekt som ni som har drabbats av detta väldigt jobbiga tillstånd förtjänar. Men annars finns jag på Twitter om ni vill skälla ut mig. Jag vill också passa på att beklaga att det blir en ganska heteronormativ special det här. Och jag hoppas att ni lyssnare har överseende med det. Förhoppningsvis finns det andra poddar som belyser andra aspekter av det här också. Och dessutom hoppas och tror jag att det trots allt finns många saker som är allmänmänskliga snarare än att de bara gäller heterosexuella par. Även om vi talar i termer av mamma och pappa här. Den andra SBU-rapporten som vi nämner är för övrigt en väldigt färsk kommentar på en stor amerikansk sammanställning av förebyggande insatser mot depressioner hos blivande och nyblivna mammor. Där Ann var SBU-rapportens sakkunnige, vilket också var så jag hittade henne. Två ytterligare supersnabba brasklappar i en fråga säger jag skam när jag egentligen menar skuld. En sådär olycklig liten felsägning som jag talade om nyss. Det andra jag vill säga är att jag ställde en lite taskig fråga som Ann inte var beredd på där jag frågade vad IPT är för någonting. Hon svarade bra på den ändå ska jag säga, men jag kan bara nämna hur man sammanfattar metoden i rapporten där de skriver så här. Interpersonell psykoterapi, IPT, är en strukturerad anknytningsbaserad korttidsbehandling med psykodynamisk teori som bas där fokus ligger på hur mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress eller tvärtom hur psykologiska besvär påverkar våra relationer till andra. Slutcitat. Okej, då vet ni, då kör vi intervjun med professor Ann Josefsson från den 6 april om förlossningsdepressioner via telefon. Varsågoda. Hej Sannan, det var Christian Dahlström här.
Ja men hej Christian, hej.
Hej, ringer jag stör eller har du
nej,
tid nu?
Nej, det går bra som jag skrev, det går jättebra.
Du, jag tänkte, SBU skriver ju i sin stora depressionsöversikt från 2004 att en metaanalys av 59 studier fann en medelrisk på 13% 4-8 veckor efter nedkomst men inget belägg för att denna siffra var högre än under andra faser av graviditet eller tid som småbarnsförälder. Slutcitat. Och de hänvisar också till andra studier där förekomsten av depression inte är högre hos nyblivna kvinnor än hos kvinnor i övrigt. Men att depressionssymptomen är starkare innan och efter förlossning än annars. Och man kanske bör nämna då att depression är ju väldigt vanligt förekommande bland kvinnor överlag. Men det här låter ju ändå lite grann som att man spelar ner förekomsten av förlossningsdepressioner eller perinataldepressioner då, om man räknar även alla depressioner tiden innan förlossningen. Vad kan man säga om förekomsten av förlossningsdepressioner?
Nej, men det stämmer nog att förekomsten av depression under graviditet eller efter förlossning kanske procentuellt sett inte är högre eller skiljer sig från andra tider i livet eller under en kvinnas liv så att säga. Men det som utgör skillnaden är ju att när du är gravid eller efter du har fött barn så det är inte bara själv som påverkas utan hela familjen påverkas under graviditeten. Så en svår depression under graviditet eller en svår ångest innebär ett stresstillstånd som faktiskt påverkar även fostret. Och det vet vi att det kan öka risken bland annat för tidig födelse. Det kan öka risken för låg födelsevikt. Så att, och efter förlossningen så handlar det ju då om anknytningen mellan mor och barn. Så som svar på din fråga, nej det kanske inte skiljer sig så mycket procentuellt sett men det är risken för påverkan och hur den ser ut som skiljer sig från andra tider i livet.
Och sen kan man väl kanske tänka sig då att de här kvinnorna och framförallt del männen också, att man, alltså sömnen påverkar sig definitivt, vet ju jag som har barn, och att ja, men, hormoner och så vidare, att liksom barnet skriker väldigt mycket kanske och så vidare. Så det låter ju ändå rimligt på något sätt att man... det blir tuffare, även om det kanske inte alltid blir liksom en klinisk depression, och ifall man har en depression så kanske den blir värre under den här perioden. Är det en okej beskrivning, tror du?
Ja, det tycker jag, det stämmer. Och just det du tar upp som både sömn och aptit, som ju är båda var och en för sig, en förändrad aptit eller en förändrad sömn, är ju tecken i vanliga fall på depression, kan ju vara tecken på depression, så att säga, eller ingår i den olika delarna som man frågar efter när man hos deprimerade personer. Så både aptit och sömn förändras ju, hos den gravida förändras den ju förstås av naturliga skäl, men också efter du har blivit mamma eller pappa så kan ju sömnen bli väldigt störd. Av några helt naturliga skäl och förstås påverka. Så att det gäller ju när man pratar med kvinnor kring detta, att man skiljer ut och försöker ta reda på vad är det som är, alltså är det en ren sömnstörning, så kanske man kan göra någonting åt det. Så att säga, det gäller att inte bara förlita sig på skalor så att säga, utan att också ställa frågorna, att borra ner sig, och många gånger så handlar det ju om lindriga depressioner och att du faktiskt på ett ganska enkelt sätt kan stötta den gravida eller nyblivna mamman i att förändra, titta på hur kan du jobba med det här. Exempelvis har du ett barn som inte sover på nätterna, så kanske man får dela på det som mamma och pappa och pumpa, ja, det finns olika, men ja, det var ett långt svar på en kort fråga.
Nej du, nej, men det, jag tycker det låter jättebra att man alltså överlag behöver ha koll över hur mamman och pappan mår efter en förlossning, eftersom det innebär så mycket problem med sömn och även psykologiska liksom påfrestningar när man inser att man har ett stort ansvar över ett barn och att ens förhållande till sin partner kommer att förändras på en massa sätt. Men du, de skriver också i den här, får vi säga då, hyfsat gamla översikten, precis, att det är inte klarlagt om postpartum depression skiljer sig från depressioner i allmänhet i andra avseenden än tidpunkten, slutcitat. Vad vet man om det här idag? Hur yttrar sig förlossningsdepressioner och skiljer det sig någonting mellan män och kvinnor?
Alltså depressionen i sig skiljer sig inte från en depression symptommässigt vid andra tider i livet. Det jag skulle vilja som gammal obstetriker ändå trycka lite på det, att min erfarenhet är att skuldkänslor är betydligt vanligare hos nyblivna mammor med depression eller depressiva symptom. Man känner skuld för att man inte gläder sig tillräckligt, att man inte orkar engagera sig tillräckligt. Så skuld är på något sätt, tycker jag, ett framträdande symptom. Men i övrigt, det skiljer sig inte. Och när det gäller nyblivna pappor, depression hos nyblivna fäder, så finns det ju betydligt mindre forskning på det här området. Men det jag känner till, så skiljer sig inte symptomen där heller från depressioner vid andra tider i livet. Möjligen att män kanske, alltså all forskning talar ju för att depression är vanligare hos kvinnor än hos män, men det kan ju faktiskt vara så att män uttrycker sig annorlunda, att man mer pratar om stress än om, använder det ordet, att man känner sig mer stressad. Jag tror att här måste man vara måste man veta mer hur man ska leta. Det screenas ju inte för depression hos nyblivna pappor på det sättet heller som det faktiskt görs idag i Sverige för nyblivna mammor.
Nej, just det. Jag läste precis om det på Socialstyrelsen. Jag för sig verkar lite grann som att det finns tecken på att man går, liksom har börjat förstå att även fäder kan må dåligt, att man i vissa regioner har tagit till en del åtgärder mot det. Jag tittade på 1177 här innan på förlossningsdepressioner, och då skrev de, det var i princip bara klassiska depressionssymptom så att säga, men utöver det så skrev de att man kan ha svårt att orka ta hand om barnet och att man kan få tankar om att skada sig själv eller barnet. Så det är lite inne på det spåret som du säger om skam. Samtidigt känns det som att det är inte väsensskilt från depression heller, utan det känns ju rimligt att en deprimerad människa som har sämre ork och som alltså en liksom ett symptom på depression kan också vara att man vill skada sig själv framförallt. Alltså det låter ändå
absolut,
som att det är liksom, som att det är ändå att det ändå är ganska klassisk depressionssymptom, men att det kan ta sig lite andra uttryck eftersom man har då ett annat liv att ta hand om och så vidare.
Mm. Och det är klart att den frågan eller det symptomet att ha tankar på att skada sig själv eller självmordstankar är ju ett jätteviktigt symptom att fråga efter och att borra ner sig i. Infanticid eller tankar på att skada barnet är ju gudskelov väldigt ovanligt, men det är ju också ett väldigt allvarligt symptom som kräver omedelbar, både tankar på att skada sig själv och att skada barnet, det kräver ju omedelbar åtgärd så att säga, psykiatriskt stöd.
Mm. Ja, precis. Vi gjorde nyligen ett avsnitt om förlossningspsykoser. Och då pratar vi om just det där. Och då tänker jag att det är viktigt att, som du säger, att man ska understryka hur väldigt ovanligt det är att man går från tanke till handling så att säga. Att det här kan vara en ganska naturlig reaktion. Mm. Samtidigt så är ju liksom, utfallet är ju så pass negativt att det är, antar jag då, är väldigt, väldigt värt det att hålla ögonen öppna efter sånt i vården så att man kan ta till åtgärder. Men du, vilka riskfaktorer finns det för förlossningsdepressioner och skiljer de sig någonting mellan män och kvinnor?
Alltså den största och starkaste riskfaktorn för depression under graviditet eller efter förlossning är ju om du har en historik på depression eller ångestsjukdom tidigare i livet, och därför är det ju otroligt viktigt att man på mödravården ställer frågor kring den psykiska hälsan eller ohälsan, likväl som vi ställer frågor kring det fysiska måendet och eventuellt bakomliggande sjukdomar. Men det vill jag trycka på att tidigare anamnes, tidigare psykisk sjukdom i historiken är den starkaste riskfaktorn. Men visst finns det andra risker också. Ensamstående, våld i nära relationer, alltså bristande stöd generellt, negativa livshändelser, serious life events som man kallar det för på engelska, migrationsbakgrund. Alltså jag skulle nästan vilja säga att alla de här psykosociala riskfaktorerna som finns kan ju vara bidragande riskfaktorer
just det.
För att utveckla en depression.
Så är det, och jag känner till att många kvinnor, en av anledningarna till att vi gör programmet är att en lyssnare har hört av sig och tänker väldigt mycket kring det, en kvinna då som har funderat på att skaffa barn och sådär, så att jag vet att att många oroar sig för det. Samtidigt kan man ju säga det också då att visst, det kanske kan vara värt att se till att man har socialt stöd i den mån det går och så vidare, men samtidigt så får man väl kanske komma ihåg att även förlossningsdepressioner är ju behandlingsbara sjukdomar.
Absolut. Ja. Sen tänker jag också att du säger att du har blivit kontaktad av mig. Jag tror att det är också väldigt vanligt att man är lite orolig och rädd inför det okända när man går in i en graviditet. Vi lever ju idag i ett samhälle som är ganska självcentrerat. Nu, den här transitionen som sker i under graviditeten där man plötsligt börjar fundera över att ja, jag kommer att få ansvaret för ytterligare en person och kommer jag att klara av det och de kraven som följer och så vidare. Ibland kan det ju gå över så att säga i något allvarligare, men jag tror att de flesta blivande föräldrar, både mammor och pappor, känner en viss oro och tänker, hur ska det här bli? Klarar jag det här?
Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag tänker vi pratade precis om riskfaktorer. Ett väldigt angränsande ämne, det är ju orsaker till förlossningsdepressioner. Jag vet att man ibland skriver lite grann om så här, men hormoner och sömnbrist och så vidare. Men det låter ändå som, om jag tolkar dem rätt, de uttrycker sig ganska vagt. Vilket av erfarenhet brukar vara ett tecken på att man kanske riktigt, det kanske är lite mer professionella gissningar snarare än att det finns belägg för det. Vet man någonting om orsakerna bakom förlossningsdepressionen?
Mm. Alltså det har ju gjorts en hel del studier under årens lopp på om vi pratar på depression efter förlossningen på man har tittat på fallet i hormoner och så vidare. Men du sa att du hade nyss gjort ett program om psykos, så postpartum psykos, som ju är väldigt ovanligt, men där man ju ändå tror att det här gigantiska förändringen i hormonnivåer som sker i en kvinnas kropp ändå kan påverka. Och man ska ju veta att moderkakan är ju det största hormonproducerande organet som finns. Så att säga. Och det försvinner med ett ryck, om jag nu får uttrycka mig lite slarvigt. Och det tar x antal veckor innan så att säga kvinnans kropp själv återtar den normala. Så att man är nedtryckt i vissa hormoner under de första veckorna efter en förlossning, vilket förstås då kan påverka. Men det har gjorts studier med där man har testat att ge östrogentillskott så att säga för att behandla depression. Men det är inte klart och tydligt vad som är vad så att säga. Men det är väl helt säkert så att vissa kvinnor är mer känsliga för stora och kraftiga hormonsvängningar än andra. Men därom tvistar man fortfarande lite grann. Och det finns som sagt ingen riktig evidens. Den vanligaste behandlingsformen för en depression efter förlossning måste ju ändå vara att man börjar med att göra en ordentlig klinisk intervju och klinisk diagnos. Och kognitiv beteendeterapi eller någon typ av samtalsstöd. Och räcker inte det så använder man ju idag, det finns ju bra psykofarmaka, SSRI-läkemedel som man kan ha som tillägg. Men de allra flesta depressioner är ändå lindriga, jag vill bara understryka det.
Ja, och det här fenomenet baby blues som väl i ganska stor utsträckning liksom går in i varandra här. Men som jag har förstått det så kan man väl liksom, det skulle kanske möjligen kunna tala för den här hormonhypotesen att det just ser ut så att man har ökade symptom under precis veckorna efter förlossning och kanske precis innan då jag, som jag förstår det, du får gärna rätta mig om jag fel här, men då hormonnivåerna är som högst eller så.
Absolut, och baby blues är ju det är jättevanligt och det drabbar ju den nyförlösta kvinnan ett par dagar efter förlossningen och sitter inte i mer än ett par, tre dagar. Så att, och det har ju ingen, det är ju inte en depression, utan det är ju verkligen svängningar och hela omställningen så att säga efter en förlossning. Men baby blues kan övergå i en depression, men det är ingen depression. Baby blues är ju väldigt vanligt förekommande. Jag skulle tro någonstans mellan 50-80% av alla nyförlösta kvinnor känner av det här. Mer eller mindre. Förr såg man det ju under BB-tiden, för då låg man inne som nyförlöst kvinna lite längre. Idag går man hem kanske redan efter ett dygn eller ännu tidigare, och då kommer ju de här symptomen hemma. Om man inte känner till det så kan man ju undra, vad är det här? Låg man på den tiden man låg inne lite längre på BB så kunde man få det förklarat för sig av erfarna barnmorskor och undersköterskor på BB. Men det är inte samma sak som en depression, det är det inte.
Nej, just det. Men det kanske ändå är liksom, ger lite tecken på att liksom måendet påverkas rent generellt. Kanske till det sämre under perioden. Och att en människa som, en kvinna som har en depression innan eller som ligger och gror där, det är kanske inte... Det kanske kan spela in där också lite grann. Men du vet det, bara kort, hur det karaktäriseras, eller vad karaktäriserar baby blues då? Eller hur skiljer det sig från depressiva symptom?
Det typiska för en baby blues är ju att man kan känna både lycka och sorg och om vartannat. Och det, man åker berg och dalbana och förstår inte varför man känner sig ledsen samtidigt som man är jätteglad för förlossningen har gått bra och jag har ett nytt litet liv intill mig. Alltså det är helt enkelt, det svänger väldigt kraftigt.
Jag förstår.
Man skrattar och gråter om vartannat på något sätt. Ja, mycket förenklat.
I er kommentar till den här amerikanska systematiska översikten som publicerades väldigt nyligen över förebyggande vård mot perinatal depression, som det alltså det vidare begreppet då kallas när man räknar liksom, även innan förlossningen, så skriver ni bland annat att endast för psykologisk behandling fanns en statistiskt signifikant skillnad där risken för depression minskades med 39%. Slutcitat. Och det låter ju väldigt lovande. Kan du berätta mer om resultaten totalt sett i den här amerikanska översikten?
Ja, det här var ju en sammanställning av ett stort antal studier. Och det man ska veta, och som jag tror står i rapporten också, det är ju att det som har varit svårt är ju att man har använt olika skalor, ibland har man använt kliniska intervjuer för att ställa diagnos, ibland har man använt skalor för att ställa diagnos. Men och sen har man då så att säga samlat studier av tillräckligt hög kvalitet med olika typer av, utifrån vilken typ av behandling så att säga, och lagt samman dem och tittat och då, det var ju på det sättet man kom fram till då att Det är egentligen bara psykologiska behandlingar, det vill säga interpersonell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi som där man fick en totalt sett en riskreduktion.
Just det. Och det, i studien där så undersökte man, eller så hade man med även studier på så här, omega-3, och det finns ju ganska mycket liksom råd till kvinnor för att undvika förlossningsdepression och sånt där. Men där såg man alltså inga effekter.
Nej, det gjorde man inte. Och det jag tyckte var intressant ur ett svenskt perspektiv var ju de här studierna. Det var 3 studier med nästan 5000 kvinnor totalt sett, där man hade så kallade hälsobaserade interventioner. Det visade ju ingen riskreduktion totalt sett, men jag tror att det skulle vara intressant ur ett svenskt perspektiv att titta mer på det, därför att vi har i Sverige en välfungerande mödrahälsovård, vi har en välfungerande barnhälsovård, och i princip alla deltar i det. Alltså det är det som är så fantastiskt i Sverige, att närmare 100% av alla gravida går till mödravården och tar sina barn till barnhälsovården, vilket gör att här skulle man ju kunna titta på, skulle det ha någon effekt om man hade gjort de här interventionerna, ökat stöd till kvinnor med risk för psykisk sjukdom eller för depression, hembesök i större utsträckning eller you name it. Jag tror verkligen att det skulle ha kunnat fungera i Sverige. Så är det någonting man skulle vilja titta närmare på, är det här någonting vi skulle prova att studera i en randomiserad kontrollerad studie i vårt land? För jag tror det skulle passa här. Alltså det skiljer sig ju en del om man jämför med USA till exempel, där en stor del av studierna var utförda. Det skiljer sig ganska mycket i hur hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt.
Mm. Och de här 2 terapiformerna, KBT och IPT. IPT, det är väl en ur den psykodynamiska skolan på något sätt. Intressant? Eller
ja, det är ju psykodynamisk terapi som är bas för den. Det är strukturerad, anknytningsbaserad korttidsbehandling.
Kan du beskriva lite grann skillnaden på, eller hur man KBT används väldigt kort och hur IPT används väldigt kort när man får en förlossningsdepression? Vad är det man gör?
Nu ska vi väl säga så här, jag är inte psykolog.
Och nej.
Du ställer egentligen frågan till fel person. Men,
ja, jag förstår.
Men det jag har förstått är ju att kognitiv beteendeterapi är ju ändå ett sätt där personen får träna sig i att identifiera negativa tankemönster och att lära sig att beteende för hur ska jag agera, hur ska jag tänka när det här dyker upp. När de här tankarna och känslorna kommer, hur ska jag agera för att minska? IPT är jag sämre på, utan faktiskt, så att du ställer frågan lite grann till fel person. Utan
ja.
Det är mer jag kan.
Det
är ungefär det jag kan. Det du sa, att det är psykodynamisk terapi, eller förlåt, teori som är basen.
Jag tror att det handlar om att man går igenom vilka personer man har i sin omgivning och hur ens relationer till dem ser ut och vad man kan påverka dem till det bättre. Om jag inte missminner. Men nu är jag också ute och på djupt vatten här, så vi kanske ska strunta i det. Men du,
jag tror att det låter rätt.
Okej. <Okay. laughs> Vi killgissar oss fram båda två här. Men, det här var ju en undersökning av de förebyggande effekterna som ni kommenterade. Men vet du ungefär vad som fungerar bäst om man väl har fått en förlossningsdepression?
Har du en linda, alltså nu, om du tittar ur ett svenskt perspektiv, vilket är det jag kan allra bäst. Har du en lindrig depression, lättare symptom, då är det många gånger så att när man benar ur de här problemen, så sen vad är det då? Då är det stödjande samtal. Många gånger våra duktiga barnmorskor under graviditeten som kan stötta i det här. Vi har psykologer på både inom mödrahälsovården och barnhälsovården som går in och allt ifrån stödjande samtal till samtalsterapier efter att man så att säga har ställt en ordentlig diagnos. Det räcker inte med de här skalorna som vi använder som screeninginstrument, utan du måste ändå försöka. Tror vi att det här är lite mer allvarligt, då måste man göra en klinisk intervju, en klinisk diagnostik. Och nästa steg sen är ju att addera på med läkemedel. Och då är det ju SSRI. Läkemedel som är det vanligaste. Och där är psykiatrin eller primärvården lite grann beroende på hur det ser ut i olika delar av Sverige som går in och backar upp. Det är ju den vanligaste gången så att säga. Som vi pratade tidigare du och jag om, har vi så allvarliga symptom att det finns tecken på tankar om att skada sig själv eller i värsta fall skada barnet, då är det akut. Då är det en psykiatrisk bedömning som gäller.
Just det. Jag bara kom att tänka på en fråga. Jag ställer ytterligare en oschysst fråga på volley här, men som jag kom på nu när vi pratar om antidepressiv medicin och sånt där. Jag vet att en del blivande mödrar som antingen tar antidepressiva mediciner eller som har kanske blivit mödrar och haft förlossningen, de oroar sig för att medicinen ska gå över i bröstmjölken och så vidare. Mm. Vad vet man om det?
Ja, man kan väl säga så här att om du går in i en graviditet och har ätit eller säger att du behandlas med SSRI och planerar att bli gravid eller har blivit gravid och då tror jag inte, då är min rekommendation att man inte slutar med läkemedlet pangbom, utan att man faktiskt tar en diskussion kring detta med sin behandlande läkare och med mödravården. Därför att vi vet ju, som jag sa innan, så vet vi ju att de som löper störst risk att bli deprimerade under graviditeten eller efter förlossningen är om du har haft en depression tidigare i livet. Och då ska man inte sluta med läkemedlet, utan man ska ta en diskussion kring det, därför att vi vet att det finns en stor risk för återfall, inte i början på graviditeten men under graviditetens senare halva. Och då är skadan mindre så att säga, eller då är det bättre att fortsätta med läkemedlet i en i tillräcklig dos än att sluta och sen behöva börja igen.
Just det, man väger in då att en depression hos modern eller hos både mamman och pappan är ju också en risk för barnet, så att säga.
Ja, men precis. Med anknytning, ja, men precis. Det är det jag försökte säga. Jag kanske bryter med luddigt.
Nej.
Vi vill hellre, alltså, man vill hellre ha en mamma som mår bra under graviditeten. Och där vi då kan reducera de här stressnivåerna som jag pratade om. Än att så att säga man går in i en ny depression med allt vad det innebär. Både extra skuld och skam och sorg och sen ska vi in med läkemedel igen. Så att rekommendationen är fortsätt. Och nu pratar jag SSRI. Har du andra typer av läkemedel, psykofarmaka, då gör man ju i regel en vårdplan tillsammans med den gravida kvinnan, med förlossningsläkaren och med behandlande läkare för att se det till att vi monitorerar och håller en så bra dos som möjligt med så låg risk som möjligt, exempelvis litium och så vidare som är specialistläkemedel.
Just det, och att det är komplicerat det där, så att man får, det finns inga enkla svar, utan man ska ha en diskussion med sin läkare och utifrån ens egna förutsättningar.
Absolut.
Lägga upp en plan.
Absolut, det är det viktigaste.
Underbart. Du, tusen tack för att jag fick ringa och störa dig.
Det var så lite så.
Kort varsel allt. Ja, där hade ni alltså intervjun med professor Ann Josefsson som var oerhört vänlig och kunnig. Jag hoppas att ni gillade henne lika mycket som jag gjorde och att ni fick svar på åtminstone ett par av era frågor. Första delen av det dubbelavsnitt som jag och Per kommer att spela in imorgon kommer att släppas redan i nästa vecka troligen. Och där kommer vi att följa upp mycket av det kloka som Ann sa här. Hoppas att ni lyssnar då. Hata mig på Twitter, stötta podden och mig på Patreon. Länk i avsnittsbeskrivningen. Men framförallt, ta hand om er där ute nu så hörs vi som vanligt snart igen. Puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.